Varmt välkommen att lyssna till vår gudstjänst idag, söndagen den 9 augusti 2020. Temat för söndagen är Goda förvaltare. I gudstjänsten kommer Per-Erik Bernspång att predika. Gunvor Jonsson läser dagens text och ansvarar för bönestunden. Natalia Panko sjunger och spelar och Per-Erik Bernspång spelar trumpet. Ja, Stig Jonsson vill nu först läsa ett ingångsord från första Petrusbrevet, det fjärde kapitlet, vers 7 till och med 11. Men nu är slutet på allting nära. Var då samlad och nyktra så att ni kan be. Framförallt ska ni älska varandra hängivet, ty kärleken gör att många synder blir förlåtna. Var gästfria mot varandra utan att knota. Tjäna varandra, var och en med den nådegåva han har fått, som goda förvaltare av Guds nåd i dess många former. Den som talar ska komma ihåg att han får sina ord från Gud. Den som tjänar, att han tjänar med den styrka Gud ger. Låt Gud förhärligas i allt detta genom Jesus Kristus. Hans är härligheten och makten i evigheters evighet. Amen.
Jag läser från andra Timoteusbrevet kapitel 4, verserna 1-7. Jag besvär dig vid Gud och Kristus Jesus som ska döma levande och döda. Jag besvär dig vid hans ankomst och vid hans rike. Förkunna ordet. Träd upp i tid och otid. Vederlägg, tillrättavisa. Vädja, tålmodigt och med ständig undervisning. Det kommer en tid då människorna inte längre vill lyssna till den sunda läran utan skaffa sig den ene läraren efter den andra därför att det kliar i dem att få höra sådant som de önskar. Det slår dövöra till för sanningen och vänder sig till legenderna. Men håll alltid huvudet kallt. Var beredd att slita ont. Gör vad som åligger en förkunnare och fullfölj din tjänst. Mitt eget liv utgjuts redan som ett offer. Och tiden är inne då jag måste bryta upp. Jag har kämpat den goda kampen. Jag har fullbordat loppet. Jag har bevarat tron. Låt oss be. Tack far i himlen att du möter oss i ditt ord och att du vill använda oss för att ditt rike ska bli känt och våra vänner ska lära känna dig själv. Hjälp oss att helhjärtat och med glädje tjäna dig så att vi blir bevarade i tron. Amen.
Var dag är en sällsam gåva, en skimrande möjlighet. när dock är nåt dig given från himlen besinna dig. Var morgon är nåt och ansvar med löften och nya kraft. Var afton står klara tjänor och fråga dig vad du gav. Var afton står fjärran tjänor i glans över dock som flyt. Var morgon dig har en din vilja på nytt.
Tack himmelske far för att du har skapat oss till dina avbilder. Och tack för att du uppmanar oss att vara goda förvaltare. Förlåt oss att vi så ofta har misslyckats i vår förvaltning. Och hjälp oss att söka din närhet för att bättre kunna förvalta allt det goda du har gett oss. Amen. Min predikan idag kommer att handla om att förvalta skapelsen, att förvalta ekonomin och att förvalta tiden. Och det kanske är de delar av livet där vi har misslyckats allra mest som Guds avbilder. Från första Mosebok, första kapitel och från vers 26 läser jag. Gud sa, låt oss göra människor till vår avbild, lika oss. Det ska råda över havets fiskar och himlens fåglar, över boskapsdjuren och hela jorden. Och alla kräldjur som rör sig på jorden. Och Gud skapade människan till sin avbild. Till Guds avbild skapade han henne. Till man och kvinna skapade han dem. Och Gud välsignade dem och sa till dem. Var fruktsamma och föröka er och uppfyll jorden och lägg den under er. Råd över havets fiskar, himlens fåglar och alla djur som rör sig på jorden. Och Gud sa. Se, jag ger er alla fröbärande örter på hela jorden och alla träd med frukt som har frö. Det ska ni ha till föda. Och åt jordens alla djur, åt himlens alla fåglar och allt som krälar på jorden, allt som har liv ger jag alla gröna örter till föda. Och det blev så. Gud såg på allt som han hade gjort och se, det var mycket gott. Och det blev afton och det blev morgon den sjätte dagen. När Gud skapar oss människor så skapar han oss till sin avbild. Han hade skapat världen och så gör han oss till medskapare och förvaltare av allt det han har skapat. Han uppmanar Adam och Eva att föröka sig. Han välsignar dem. Han säger uppfyll jorden, lägg den under er. Och det handlar om att förvalta och vårda, att ta hand om. Men när vi ser ut över vår värld idag så ser vi att det är mycket rovdrift. Skapelsen vårdas inte utan istället så utrotas en massa djur och växter. Och det blir inte alls så som Gud tänkte. När Gud såg på skapelsen så såg han det var mycket gott. Och så kan vi konstatera när vi ser ut över vår värld att fortfarande så finns det ju mycket som är mycket gott. Men vi ser också väldigt mycket som har förvaltats fel där det inte har varit goda förvaltare utan vi som mänsklighet har misslyckats. Vi har förstört mycket av det goda Gud skapade. Och så finns det anledning att be om förlåtelse. Och be om hjälp att vårda och förvalta den skapelse vi har fått. När det gäller ekonomin så vet vi att pengarna är väldigt ojämnt fördelade i vår värld. Många har så mycket att de vet inte vad de ska göra av dem eller hur de ska använda dem. Och andra har inte så det räcker för dagen. I första Korintierbrevet 16 så skriver Paulus: när det gäller insamlingen till det heliga ska ni göra så som jag har föreskrivit församlingarna i Galatien. På första veckodagen ska var och en av er hemma lägga undan och samla vad han lyckas få ihop, så att insamlingarna inte görs först vid min ankomst. När jag kommer ska jag skicka dem ni finner lämpliga, försedda med brev till Jerusalem för att överlämna er gåva. Och finns det skäl för mig att resa kommer det att resa tillsammans med mig. Paulus hade uppmanat församlingarna när det startat att ni har fått ta emot andligt goda. Nu kan ni hjälpa församlingen i Jerusalem. De är fattiga, de har det besvärligt. Ni kan hjälpa dem. Och så uppmanar han dem att samla varje vecka. Du och jag kanske har månadslön. De Paulus talar till här, de hade förmodligen lön varje dag. Och det är många i världen som fortfarande har lön varje dag. En liten dagsinkomst. Och de har drabbats hårt av corona. Du och jag som har månadslön, där har det förmodligen fortsatt att komma pengar. Och det är inte det som är det viktiga, hur ofta man får lönen. Men det finns en risk att när vi får vår lön så ser vi inte vad som blev över för förra månaden, utan vi lägger lite på hög och på hög och på hög. Vi samlar, kan vara bra att ha i framtiden. Och vi får planera för vår framtid, det är inte fel. Men vi får inte girigt se att bara vi får vad vi behöver, utan du och jag, vi ska dela med oss. Och Paulus fortsätter att skriva om insamling till de kristna i Jerusalem i andra Korintierbrevet och från kapitel 8. Vi vill berätta för er bröder vilken nåd Gud har gett församlingarna i Makedonien. Trots deras många hårda prövningar har ändå deras översvallande glädje och deras djupa fattigdom gjort dem överflödande rika på uppriktig hängivenhet. De har gett efter sin förmåga, ja, över sin förmåga, och det var helt frivilligt, det kan jag intyga. Ivrigt vädjade de och bad oss om nåden att få vara med i hjälpen till det heliga. Och det gav inte bara det vi hade hoppats, utan det gav sig själva. Först och främst åt Herren och sedan åt oss efter Guds vilja. Därför bad vi Titus, som redan hade påbörjat insamlingen, att fullborda denna kärleksgåva hos er. När ni nu är rika på allt, tro, tal, kunskap, hängivenhet och den kärlek vi har väckt hos er, var då också rika på den här kärleksgåvan. Detta säger jag inte som en befallning, utan för att pröva äktheten i er kärlek. När andra visar en sådan iver. Ni känner ju vår Herre Jesu Kristi nåd. Han var rik men blev fattig för er skull. För att ni genom hans fattigdom skulle bli rika. Jag ger er mitt råd i den här saken för att hjälpa er. I fjol var ni först både med att påbörja arbetet och att besluta om det. Fullborda nu arbetet så att ni som med god vilja tog beslutet också genomför det utifrån vad ni har. Finns den goda viljan är den välkommen med vad den har och bedöms inte efter vad den inte har. Vi vill inte att andra ska få det bättre och ni ska få det svårt, utan att alla ska ha det lika. Just nu ska ert överflöd avhjälpa deras brist, så att deras överflöd en annan gång kan avhjälpa er brist. Så blir det lika för alla. Som det står skrivet: den som samlat mycket hade ingenting över, och den som samlat lite saknade ingenting. När Paulus undervisar församlingen i Korint om givande, så uppmanar han dem att ge efter förmåga. Du och jag, vi kan uppleva att det finns ju andra som har mycket mer, och det gör det ju. Men det är inte dina och mina bekymmer att andra har mycket mer. Det är vad du och jag har som är ansvariga för. Det andra har, det ansvarar de för. Och så får du och jag vara med och hjälpa till med det vi har. Paulus skriver i Romarbrevet om gåvan att frikostigt dela med sig. Att det skulle vara en nådegåva att frikostigt kunna dela med sig till de som har det sämre. Ingen kan hjälpa alla, men alla kan hjälpa någon. Så kallas du att av det vi har fått dela med oss för att det ska ske en utjämning. Det var svårt för församlingen i Korint på ett sätt att samla in pengar och föra över det till Jerusalem. Det krävdes att människor reste en ganska lång och bitvis farlig resa för att kunna överlämna den där gåvan. Du och jag, vi kan ofta med en knapptryckning i våra mobiltelefoner eller i vår dator föra över pengar till människor som behöver det bättre. Vi kan inte säga att vi inte har möjlighet, att det är svårt. Men du och jag, vi kallas att förvalta det vi har fått. Och så är det ingen som bedöms efter det den inte har, utan vi bedöms efter det vi har. Och så av det vi har får vi ge vidare. Och så gäller det tiden. Ja, först och främst en sak, det gäller det vi har fått ta emot andligt, den undervisning vi har fått också. I profeten Joel så skriver Joel i kapitel 1 och vers 3. Det här ska ni berätta för era barn. Era barn ska säga det till sina barn och deras barn till ett kommande släkte. Flera av oss som är här i kyrkan och är med i inspelningen, och ni som lyssnar via hemsidan i datorn eller i närradion, flera av oss har vuxit upp i kristna hem. Vi har fått kristen undervisning från det vi var små. Vi har kanske gått i söndagsskola och juniorarbete i kyrka eller församling. Och så har vi fått mycket med oss. Och så har vi kanske kunnat bevara det här, men då är också frågan, förde vi det vidare lika naturligt, lika intensivt och hängivet som våra föräldrar och våra ungdomsledare förde det till oss, har vi fört det vidare till våra barn? Och så handlar det om, tvärs genom Bibeln så uppmanas föräldrar att undervisa sina barn, som ska undervisa sina barn, för att varje generation ska få lära känna Gud och veta att vi kan få leva i gemenskap med honom. I Johannes evangelium, det första kapitlet, så berättas det om några lärjungar som till och med innan de hade blivit kallade till lärjungar berättade att de hade mött Messias. Det handlar om Andreas, bror till Petrus, och det handlar om Filippos. Johannes 1 och från vers 40. Andreas, Simon Petrus bror, var en av de två som hade hört vad Johannes döparen sa och följt Jesus. Han fann först sin bror Simon och sa till honom: "Vi har funnit Messias, det betyder Kristus, den smorde." Och han förde honom till Jesus. Jesus såg på honom och sa: "Du är Simon, Johannes son. Du ska heta Kefas, det betyder Petrus." Nästa dag beslöt Jesus att gå därifrån till Galileen. Då fann han Filippos och sa till honom: "Följ mig." Filippos var från Betsaida, samma stad som Andreas och Petrus. Filippos fann Natanael och sa till honom: "Vi har funnit honom som Moses skrev om i lagen och som profeterna skrev om, Jesus, Josefs son från Nasaret." Natanael sa till honom: "Från Nasaret, kan det komma något gott därifrån?" Filippos svarade: "Kom och se." Andreas och Filippos, de har bara träffat Jesus mycket kort. Men de är redan beredda att föra vidare. De har blivit övertygade det är Messias vi har mött, och så vill de föra det vidare. Brinner du och jag på samma sätt att föra vidare det vi har mött, det vi har fått i vår gemenskap med Jesus Kristus, för vi det vidare till andra? Hur förvaltar du och jag tiden? I Matteus, det 24 kapitlet, och från vers 11, det är Jesus som talar där till sina lärjungar. Många falska profeter ska träda fram och bedra många. Och eftersom laglösheten ökar kommer kärleken att kallna hos de flesta. Men den som håller ut i slutet ska bli frälst. Laglösheten ska förökas. Och det ser vi att det händer i världen. Och så ska kärleken kallna. Vad händer när kärleken kallnar? Jo, när vi inte längre älskar andra människor så tar vi inte hand om dem. När kärleken kallnar, då tänker var och en på sitt. Och så talar Jesus om att det här kommer att hända i den sista tiden. Vad är det som gör att kärleken kallnar? Ja, det är förmodligen för att vi förvaltar tiden fel. Om du och jag umgås med Jesus Kristus, om du och jag stannar till inför honom, om vi söker upp honom, om vi läser hans ord, deltar i gudstjänsten, så kommer Guds ord att påverka oss så att kärleken inte ska kallna. Men när kärleken kallnar så blir världen sämre och vi blir sämre på att förvalta den. Men om du och jag förvaltar vår tid rätt, att Gud får den del av vår tid som han ska ha, så kommer kärleken inte att kallna. I andra Timoteusbrevet, det tredje kapitlet, så är Paulus inne på samma sak som Jesus sa. Du ska veta att i de sista dagarna blir det svåra tider. Människorna kommer att vara egenkära, pengakära, skrytsamma, stolta, hånfulla, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, gudlösa, kärlekslösa, oförsonliga, skvallriga, obehärskade, råa, fientliga mot det goda, falska, hänsynslösa och högmodiga. De kommer att älska njutning mer än Gud och ha ett sken av gudsfruktan men förneka dess kraft. Håll dig borta från dem. Paulus förklarar för Timoteus, sin yngre medhjälpare, så här kommer det ske. Så här blir människorna. När man inte vill leva i en rätt relation med Gud, så kan man inte heller leva i en rätt relation med människorna runt omkring. Och så är det viktigt att vi väljer rätt, att vi disponerar vår tid rätt, att Gud får en del av vår tid så att vi får påverkas av honom. I Lukas, det tionde kapitlet, så är det ett känt ställe där Jesus besöker Marta och Maria och Lazarus i Betania. 10 och från vers 38 i Lukas evangeliet. Medan de var på väg kom Jesus in i en by, och en kvinna som hette Marta tog emot honom i sitt hem. Hon hade en syster, Maria, som satte sig vid Herrens fötter och lyssnade till hans ord. Marta däremot var upptagen med alla förberedelser, och hon kom fram och sa: Herre, bryr du dig inte om att min syster har lämnat mig att sköta allting själv? Säg nu till henne att hon hjälper mig. Herren svarade: Marta, Marta, du bekymrar dig och oroar dig så mycket, men bara ett är nödvändigt. Maria har valt den goda delen, och den ska inte tas ifrån henne. Det här bibelordet handlar inte om att vi ska slarva med det praktiska. Men när Jesus säger att Maria har valt den goda delen i bestämd form, inte en av flera goda delar, utan den goda delen. Det allra väsentligaste, att lyssna vid Jesu fötter. Och när Maria har valt det så ska det inte tas ifrån henne. Det praktiska kan vi göra lite senare. Och har vi valt den goda delen att lyssna vid Jesu fötter, så får vi säkert förmåga att också utföra det praktiska på ett lämpligt sätt och vid en lämplig tid. Bibeln talar ofta om vissa saker i bestämd form. Jesus säger, jag är vägen. Inte en av flera vägar, utan vägen. Jag är sanningen, inte en av många sanningar. Jag är livet i bestämd form. Och så blir det väldigt tydligt att när Bibeln pekar på någonting och i bestämd form, så ger inte Bibeln alternativ. Ja, men jag kan kanske hitta en annan väg. Den här vägen känns bra för mig. Nej. Och när Jesus hade talat om att han var vägen, så ledde det till att de som följde Jesus, innan de började kallas för kristna, så kallades det att de följde vägen. Och när Paulus står och försvarar sig inför ståthållaren Felix, så säger han att jag följer vägen. Det var känt vad vägen innebar. Och det var vägen i bestämd form, inte en av många vägar. Och så behöver du och jag göra som Maria, välja den goda delen, att stanna upp inför Jesus Kristus, att lyssna till hans ord, att umgås med andra som tror på honom, och att vi tillsammans får hjälpa varandra att växa till och kunna bli goda förvaltare. Tack Jesus Kristus för de uppgifter du har gett oss. Hjälp oss att vara så nära dig att vi kan utföra de här uppgifterna så som du vill. Tack för att det finns förlåtelse när vi misslyckas. Tack för att vi får börja om. Och hjälp oss att välja den goda delen. Att lyssna till ditt ord, att lyssna vid dina fötter. Amen.
Hur ljuvlig att få vara en ton från himmelen, ifrån Guds eget väsen, den rena kärleken. Här nere till vårt öra, så många misslutna, men Gud är saligheten, ser den som det förstår. När andens stilla vilar sitt fäste har i Gud, i hjärtats inre formas som slut. När Gud slår an ackordet i himmel och på ljud, då blir av hela människan en lovsång utan ord. När egen vilan brutits, dess röst har tystnat här, jag ut i Jesu händer kan bli vad han begär. Till det är hemligheten att Gud ifrån sin tro blott ur ett ödmjuk hjärta kan bringa fram en ton.
Vi ska nu ta en stund i bön och stillhet. Och jag har tänt 3 ljus i bönebåten. Det första är ett ljus av tacksamhet. Tacksamhet för allt det goda som vi får möta varje dag. Sommarens skönhet och nåden att Herren vill ha oss i sin tjänst. Att vi är värdefulla i hans ögon. Det andra ljuset är en bön för våra kristna vänner i Indien som förföljs och trakasseras för sin tro. Herre, möt dem med kraft. Och vi ber för de projekt för självförsörjning i olika delstater där. Att kristna får hjälp att utbilda sig och starta företag för att kunna försörja sig och sin familj. Det tredje ljuset är en bön om vägledning inför hösten. Hur vi i coronatider ska kunna mötas i våra kyrkor. Hjälp oss Herre att handla klokt och kärleksfullt. Vi lägger också fram våra personliga böneämnen, våra bönebarn inför dig Herre. Och tack Far i himmelen att vi nu tillsammans här i kyrkan och ute i hemmen får be som du själv har lärt oss. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran. I evighet. Amen.
Till dig för jag vet du mätar mig. Du rådtors dig men din kärleks ström den signar dig. Så jag öppnar mig, väntar här på dig. Jag faller ner på knä. För det som jag är, Jesus, du är mitt hjärtas levebröd. Bruten skyndar till dig för du är en öppen famn. Mitt i oron rör du mig som ingen annan kan. Så jag öppnar mig, väntar här på dig. Jag faller ner på knä inför dig som jag är. Jesus, du är mitt hjärtas levebröd. Jag faller ner på knä inför dig som jag är. Jesus, du är mitt hjärtas levebröd.
Tag emot Guds välsignelse. Herren välsignar dig och bevarar dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och ger dig nåd. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin frid. I Faderns, Sonens och den helige Andens namn.
Detta var en inspelad gudstjänst från Ekumeniakyrkan Nybro. Vår söndagsgudstjänst kan du lyssna till i närradion varje tisdag klockan 9.00 men också på vår hemsida ekumeniakyrkannybro.se där du kan lyssna när du vill. Vi vill också påminna dig om möjligheten att skicka eller ringa in något bönämne som du vill att vi delar. Kontakta någon i församlingens ledning. Till vår gudstjänst hör också erbjudandet om att få vara med och ge. Vår församling är i behov av ditt offrande, så vi tackar på förhand för att du vill swisha in din gåva på nummer 123 288 5804 eller sätta in på bankgiro 310 21 34. Alternativt kan du förmedla den via någon person som du känner. Tack för din gåva.